Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allahümme Rabbena zidna ilmen, Allahümme enfa'na bima allemtena ve allimna ma yenfa'una. Vi pratade förra veckan, eller förra veckan, om da'wa och dess dom och dess dygd. Naam. Är det någon som kommer ihåg hur bra det är att göra da'wa? Någon dygd i att göra da'wa? Var du här, Abdurrahman?
Jag var här.
Okej, vad är det som är så bra med att göra da'wa? Vad får man för slags belöning?
Det finns mycket. Om jag får honom att göra bra saker i islam så får jag också belöning för det utan att han tappar belöningen.
Ja, man får lika mycket belöning som den man kallar. Och så fortsätter det så. Bra. Och vi sa också att det finns ingen som har ett bättre tal än den som kallar till Allahs väg. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Det finns ingen som talar bättre eller är bättre än den som agerar och kallar till islam. Okej. Och vi sa också att da'wa är profeternas jobb. Och vem har ett bättre jobb än den som gör vad profeterna gjorde och det som profeterna sändes för. Och sen pratar vi om en mycket viktig sak. Och det är, vad är det för hukum? Alltså, måste man göra da'wa eller sunna göra da'wa eller... Vem kommer ihåg den här? Mas'ud. Det är wajib. Farad'ain eller farad'kifaya? Kommer ni ihåg den här farad'ain? Alla måste göra farad'kifaya, vissa måste göra. Vissa.
Men det beror på vart du är någonstans också. Om du är på ett ställe där finns bara kuffar och du är ensam och är muslim. Så det är...
Farad'ain. Ja. Farad'ain, om man befinner sig på ett ställe där ingen annan kallar till islam. Men på ett villkor att man endast kallar till det som man vet. Det var ju ett villkor. Okej, okay. Vad är det
farad'ain
ja.
Med familjen också?
Jo, det var precis som jag var bra att du sa. Farad'ain också. Över de personer som man styr över. Okej? Okay? För vi som män till exempel styr över vår familj. Allah har gett oss styret över vår familj. Och om man är chef på ett jobb, om man styr ett land och så vidare, då är det också en plikt att implementera och sprida det så mycket man kan. Okej? Okay? Det är också en slags da'wa. Så för dem är det också wajib. Okej? Okay. Och sen pratade vi om vissa egenskaper och attribut som man måste ha om man ska göra da'wa. Och vi sa att den första var kunskap. Kommer ni ha någon bevis för det? Vad är det för bevis på att man måste ha kunskap innan man pratar om islam?
Koran, från sunnan.
Vad är det?
Fa'alam annahu la ilaha illallah.
Fa'alam.
Fa'alam annahu la ilaha illallah.
Ja. Det är också viktigt. Vet att det inte finns någon som är värd att dyrkas förutom Allah. Så Allah började med kunskap innan gärningar. Och gärningen var att söka att be om förlåtelse. Ja. Och också den här versen som vi nämnde. Kul hadhihi sabili ud'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Säg Muhammad, det här är min väg. Jag kallar till Allah med klar och tydlig kunskap, insikt i religionen. Jag och de som följer mig. Så de som följer profeten Muhammed s.a.w. kallar till islam med kunskap. Okay? Det var ett av de starkaste bevisen också. Och vi sa också att den som inte kan någonting om islam kan ju inte då kalla till islam. För personen, den som inte har någonting kan inte ge någonting. Och om han försöker så kommer han kanske att skada islam mer än vad han kommer gynna islam.
Kan ta om det. Det blir gynnat. Ta om det.
Så den som inte har någonting kan inte ge någonting. Och den som kallar till islam utan kunskap kanske skadar islam mer än vad han gynnar islam. Så det är mycket viktigt det här med kunskap. Och vi pratar också om att man ska ta kunskap från dess rätta källor. Och när man gör da'wa ska man också då berätta kunskapen på rätt sätt. Man ska inte heller berätta massa svaga och påhittade hadifer eller sager som vi pratade om. Eller att man tar kunskap från satellit-tv eller vilken hemsida som helst. Där man ska veta vem man tar kunskap ifrån. Ja. Och sen pratade vi om el-ikhlas, man måste ha uppriktighet. Och el-mutaba'a. Och vad sa vi om dessa två saker? Uppriktighet och att följa profeten. Alltså. De är villkor för vad, Josef?
Att en handling ska vara accepterad i islam.
Ja. Om man vill att en handling ska vara accepterad i islam... eller generellt hos Allah, då måste man vara muslim, man måste vara uppriktig och man måste följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vi sa att det räcker inte med det som folk säger, de säger men i alla fall de är uppriktiga. Folk säger det ibland. De är uppriktiga, de har ikhlas. Men de följer inte profeten Muhammed, så det här hjälper inte. Och vi nämnde exemplet av de sahaba som var uppriktiga och ville dyrka Allah mer än profeten Muhammed så sällan. Men han sa att det här skulle inte bli accepterat från dem, för det var inte från hans väg. Och han sa, den som skiljer sig från min väg kommer inte, är inte ifrån mig. Taib. Och så nämnde vi en till namn. Och det var just det här med att följa profeten Muhammed så som var väldigt viktig i att hur man ska göra det också. Okej? Och när vi pratar om de här sakerna och det vi ska prata om idag, det är inte bara när man gör da'wah, utan muslimer generellt ska ha kunskap. Han ska ha ikhlas i allt han gör, även om han gör salam mellan honom och Allah, och han ska följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam i allt som han gör. Det vi ska prata om idag är en annan egenskap som man måste ha när man gör da'wah, som är al-hikma. Man måste ha vishet. Och det här är bland en av de viktigaste sakerna som man måste ha när man gör da'wah. Och det har sagts många saker vad gäller hikma. Vad betyder hikma på arabiska språket? Och vissa de säger att det betyder al-itqanu fil qawl wal amal. Att man gör och säger saker bra på rätt sätt. Okej? Och vissa andra säger wad al-ashya fi mawdi'ihi. Att sätta saker på dess rätta plats. Och vissa andra säger al-ilmu wal amal. Att man vet och att man agerar. Och vissa andra säger al-kitab wa sunna. Allahs bok och Allahs profetens sunna sallallahu alaihi wasallam är hikma. Och även om man läser Koranen så finns det den här hikman som är då, vad kan man säga, kunskapen och agerandet. Och det finns också verserna där alla nämner al-kitab wa al-hikma. Och i dessa verser utan tvekan så betyder al-hikma sunna. Okej? Okay? Och utan tvekan så är också källorna för hikma är Koranen och sunna. Det som vill lära sig hikma ska ta dessa källor från Koranen, eller denna kunskap från Koranen och sunna. Och vissa säger också att al-hikma är ma yamtani' bihi min as-safa, någonting som hindrar en från att göra dumma saker, idiotiska saker. Och det här är också, som vi sa innan, det är generellt. Muslimer måste alltid ha hikma. Men det är speciellt viktigt om man ska försöka kalla folk till islam eller kalla dem till profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Och det är bland de viktigaste egenskaperna som man måste besitta när man ska göra da'wah. Och vad vi kan säga i slutsatsen av vad hikma är för någonting, vishet, så är det al-isabatu fil qawl wal fi'l. Att man säger och gör rätt saker. Och att man stoppar eller sätter saker på dess rätta plats. Okej? Okay? Och det här kommer vi att prata lite om sen. Exempel på det. Och Ibn al-Qayyim, han nämner att hikma, vishet, kan vara två sorter. Han säger en hikma som har med förståelse att göra. Okej? Okay? Att förstå sig på det inre av saker och ting. Att man förstår sig på saker hur de är. Okej? Okay? Det här är en slags hikma som har med förståelse att göra. Och så säger han, den andra hikman är al-hikmatul amaliyya. Den hikman som har med handling att göra. Och det är den som är att sätta saker på dess rätta plats. Att man agerar på rätt tid och rätt plats. Att man säger rätt sak till den man talar med och så vidare. Och han säger, så dessa två egenskaper, eller Afon, han som har skrivit boken jag har tagit därifrån, han säger, så dessa två egenskaper, att man har hikma i förståelse och i handling, ska finnas i människan. Hikman, att känna till sanningen och agera i enlighet med den. Och det är det här som Allah har givit alla sina profeter och de som han ville från de rättfärdiga människorna. Alla profeter, de hade rätt förståelse och djup förståelse av saker och ting, och de satte och agerade, de satte saker på rätt plats och agerade så som man ska göra. Okay? Och vissa av Allahs salihin, rättfärdiga slavar gjorde också detta. Och han nämner då exempel på det här. Och ett exempel är då Isa, profeten Jesus Isa alayhi salam, säger: "Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya." Han säger: "Jag är Abdullah. Jag är Allahs slav. Allah har gett mig boken och han har gjort mig till profet." Då säger de وَهُوَ الْحِكْمَةُ النَّظَرِيَّةُ. Det här är hikma som har med kunskap att göra. När Isa säger så här, att jag är Abdullah, jag är en slav till Allah, jag har fått boken, så kunskap om boken, och Allah har gjort mig till en profet. Det är den här hikma som har med kunskap att göra. Och så säger Allah وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَاتَ مَا دُمْتُ حَيَّ. Och Allah beordrade mig att be, etablera bönen och betala zakat så länge jag lever. Och så säger de وَهُوَ الْحِكْمَةُ الْعَمَلِيَّ. Och det är den här hikman som har med gärningar att göra. Och samma vers som du nämnde är också ett bevis. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Vet att ingen har värd att yrkas förutom Allah. Det är hikma med kunskap. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ är hikma med tal och gärning. Okej? Okay? Så kom ihåg det här. Hikman av förståelse och hikman av agerande. Så hikma är bland de viktigaste egenskaperna som man måste ha för att få framgång när man gör da'wah. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam hade alltid hikma. Om man läser hans sira, i hans historia kommer man finna att han hela hans liv var hikma. Och speciellt när han gjorde da'wah. Och Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat honom med detta. Då Allah säger i Koranen Udu'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idhatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat An-Nahl, vers 125. Kalla Muhammed till din herres väg, alltså islam, med vishet. Kalla till islam med vishet och en god predikan. Och argumentera på det bästa sättet med dem. Sannoliken så vet din herre vem som har gått vilse från hans väg, och han vet bäst vem som är vägledd. Okej, så här nämner Allah att man ska kalla till islam med vishet och en god predikan och att argumentera på bästa sätt. Och Allah säger också i Koranen وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Surat Al-Ankabut, vers 46. Och argumentera inte med Ahlul Kitab, kristna och judar, förutom om det är på ett riktigt sätt, ett gott sätt, alltså med goda ord och bra handlingar. Förutom, alltså ett undantag, att dessa ska du inte argumentera med, de som gör fel. Okej, okay? Förutom alladina valamu, de som förtrycker. Och Sa'di nämner i hans tafsir att وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Förutom på bästa sättet, att det är med god karaktär, med mjukhet, och att man ska vara snäll när man då kallar denna person. Och så säger han att man kallar till sanningen och att man förkastar, eller man gör rad på al-batil, på det som är falskt. Man försöker att bryta ner och besvara de falskheter som finns av personer man kallar. Och att man också försöker att dra den här personen till sig på det kortaste sättet, eller snabbaste sättet. På snabbaste sättet. För ibland så vill man uppnå någonting, men man kanske pratar jättelänge. Fast den här saken går att uppnå genom några meningar, förstår du? وَلَا يَكُونُ الْقَصْدْ مُجَرَّدْ مُجَادَلَةُ وَالْمُبَالَغَ. Och han säger också att när man argumenterar med dessa kristna och judar och så vidare, då ska ens avsikt inte vara att knäcka honom, att vinna. För det kan vara så ibland att man har som avsikt att knäcka honom. Förstår du? Det är fel. Vad ska avsikten vara? Att personen ska bli muslim, att han ska bli övertygad. Ja. Utan hans avsikt ska vara bayan al-haq wa hidayatul khalq, att klargöra sanningen och att vägleda skapelsen. Så det är på det här sättet man ska argumentera med ahlul kitab. Och så säger Allah illa alladhina zalamu, förutom de som gör zulm. Då säger Sheikh Sa'di att om den här personen inte vill ha sanningen, personen är högmodig, utan personen vill bara tjafsa, okay? Och han vill bara försöka knäcka dig. فَهَذَا لَا فَائِدَ فِي جِدَالِهِ. Utan den här personen, det finns ingen nytta i att tjafsa med honom eller att försöka övertyga honom, utan låt honom vara. Och samma sak här gäller muslimer ibland, ahlul bidah. Man försöker att säga det här är sunna och du ska, det här är bidah och så vidare, på ett rätt och korrekt sätt. Och man märker att personen vill bara tjafsa, han bryr sig inte om sanningen. Den här personen, han är en person som man behöver inte slösa sin tid med honom. Där man går istället till någon annan som kanske lyssnar på det man hör att säga. Och Ibn Uthaymin, han nämner vad som kan betyda, vad som har med dessa verser att göra. Så hikma är att sätta saker och människor på dess rätta plats och nivå. Och det är inte för en hikma att ha bråttom då man kallar till Allah. Och att folk, det är inte heller för en hikma att man vill att folk ska ändra på sig. Från det de är på till att bli som sahaba på en kväll. Okej? För den som vill det här, han är dum. Och han har ingen hikma. Och beviset för det här är att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han fick Koranen nedsänd till sig i 23 år. Stegvis. Och att religionen och lagarna kom stegvis tills det att det hade stadgat sig i folks själar och hjärtan. Det var ingen... Koranen kom inte som en klump, bara allting på en gång. Allt det här är haram och allt det här är halal. Den kom stegvis. Och på samma sätt ska man kalla folk till islam. Och sheikhen han säger att da'wah kan vara på fyra nivåer. Det första är att man måste ha hikma. Okej, man har hikma. Och den andra är thumma bil maw'idatul hasana. Och sen med en god predikan, eller fyra olika sätt att kalla på, med hikma och bil maw'idatul hasana, och med god predikan, thumma bil jidal allati hiya ahsan. Och sen att man argumenterar på det sättet som är bäst, men inte med personen då som är zalim, som är högmodig, som inte vill acceptera sanningen. Thumma bifel radar lidalim. Och sen att man då använder ett mer avskräckande sätt till personen som är högmodig. Okej? Okay. Och profeten s.a.w. han är det bästa exemplet vad det gäller hikma. Allah säger لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Att sannolikt så har ni ett gott exempel i profeten s.a.w. för den som önskar att träffa Allah, eller önskar eller längtar efter att träffa Allah och den yttersta dagen. Och så nämner sheikhen två exempel, eller han nämner flera exempel på hur profeten Muhammad s.a.w. hade hikma när han gjorde da'wah. Men vi ska nämna två hadither. Och den första är hadithen från Anas ibn Malik. Då han sa, då vi var i moskén med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, så kom en beduin in i moskén. Och den här beduinen, han ställde sig och kissade i moskén. Okej? Okay? Mitt i moskén. Så sahaba, profeten sahaba, de blev mycket, ja nu kan man säga, tagna. De säger, meh, meh. Som betyder att sluta, sluta, vad håller du på med? Ungefär. Så då sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, avbryt honom inte och låt honom vara. Så lät de honom vara tills det han blev färdig. Då så kallade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam efter den här mannen och sa, det är inte passande att urinera i dessa moskéer eller att smutsa ner dem med detta smuts på något sätt, utan moskéerna, de är för dhikrullah wa salah wa qira'at al-Qur'an aw kama qal. Utan moskéerna, de är till för att göra dhikr av Allah, att be och att läsa Koranen. Och sen så beordrade han en man att han skulle hämta en hink med vatten och hälla det på stället där mannen hade kissat. Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Och sen så har det nämnts i vissa andra riwayah att den här mannen sa i hans bön Allahumma arhamni, den här beduinen, efter det, den här händelsen, så sa han Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Att å Allah, ha rahma över mig och Muhammed och ingen annan. Okay? Så när profeten sa att han var färdig med bönen, då sa han till den här beduinen لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا. Att han, du har gjort någonting stort till någonting litet. Mm? Att Allahs rahma är stor, den räcker för hela mänskligheten. Varför bara för oss två? Okay? Och så sa han också i en annan riwaya, när han beordrade de här sahaba att hälla vatten på kisset, så sa han innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Att Allah har sänt er för att göra saker lätt och inte för att göra saker svårt. Och Sheikh Ibn Uthaymin och andra ulema nämner att det finns många nyttor i denna hadithen. Och den första som har med det vi pratar om att göra är att han hade hikma, han hade vishet när han kallar den här mannen till islam. Och vad som är viktigt här att veta är att den här mannen, han var ju jahil, han visste ju inte. Han gjorde någonting som var fel. Men han var jahil, han visste inte. Så att speciell personer som är jahil ska man inte vara hård med. Utan man ska ha hikma och man ska vara mjuk med dessa människor. Som profeten Muhammed sa, han lärde honom det här. Och en annan sak som man kan lära sig från den här hadithen är att varför sa han låt honom vara för? För de sa så här, om han skulle säga sluta eller springa ut från moskén, då säger de att det kanske skulle skada honom, för att när man kissar och man liksom avbryter, det kan skada en. Och för det andra, om de skulle gå fram till honom och börja rycka i honom, då kanske de skulle få najasa på sig och det skulle komma najasa på många ställen i moskén. Men nu visste man att allt najis det låg på samma ställe. Så det var bara hälla vatten över och så var det borta. Okej? Och Ibn Uthaymin nämnde också en annan faida som är att i hadithen finns det bevis på att man ska skynda sig med att ta bort saker som är najis. Då han sa direkt när han var färdig, hämta en vattenhink. Direkt. Alltså det är ett bevis på att man ska skynda sig med att ta bort saker som är najis. Från ens kläder, från ens kropp och från platsen där man ber. Och så nämner han det andra exemplet är en hadith från Muawiya ibn al-Hakam al-Sulami. Han sa, och det kan vara värt att nämna här, att den här sahabin, han hade rest bort. Och när han kom tillbaka till Medina så bad han med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och en av de beende nös. En av de som bad bredvid honom nös. Så han sa, yarhamak Allah, i bönen. Han gjorde salam. Så folk började kolla på honom. För i början av islam fick man prata i bönen. Man fick prata i bönen. Sahaba sa, vi brukade prata med varandra om vi hade något viktigt att säga i bönen, tills Allah sände ner den här versen, wa qumu lillahi qanitin. Att vi står till Allah och var tysta med inlevelse. Så vi blev beordrade att vara tysta och inte prata. Så Allah, han kanske inte var där när den här versen kom, den här sahabi. Så han sa, yarhamuk Allah. Så då så såg han att folks ögon eller blickar liksom attackerade honom. De började kolla på honom i bönen, sahaba. Och så han typ, han sa, afqala umyahu ma sha'nukum tanzuruna ilayya. Att det är ett uttryck som man använder på arabiska som betyder att en moder har tappat hennes barn. Alltså vad är det med er typ? Varför, vad glor ni på? Vad kollar ni på mig för? Han sa det i bönen när han bad. Så sen så när han sa det och folk kunde fortfarande inte prata, då började de göra så här, började slå på deras ben. Då sa jag förstod att det skulle vara tyst. Och sen efter bönen så när Rasulullah sa att han var färdig, så sa han den här mannen, jag har aldrig sett bi abi wa ummi, jag har aldrig sett någon muallim, någon som lär ut vare sig före eller efter, som var bättre på att lära ut än honom, alltså än Rasulullah s.a.w. Han slog inte, han svor inte, och han sa bara, det passar inte att man talar med vanligt tal i bönen, utan den är för tasbih, takbir och att läsa Koranen. Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Okej. Och Sheikhen Ibn Uthaymin, han nämner också en fayda här. Den här hadithen är ett bevis på att tala i bönen om man är jahil eller glömmer, inte bryter bönen. Okej. Om en person av misstag skulle se ett barn till exempel och han skulle säga akta, han glömmer, det bryter inte bönen. Eller om en person är ny muslim och inte vet och han råkar prata i bönen, så bryter det inte hans bön. Och det för oss till nästa punkt som också har med det här som vi läste att göra, och det är rifqu wal hilm, att man är snäll och mjuk när man gör dawa, som vi fann i dessa två hadither. Det är wajib att vara snäll och omsorgsfull, att bry sig om folk, att man har liksom, man bryr sig om dem, man kallar, man vill att folk ska bli vägledda, och det här kommer att leda till att folk kommer acceptera ens dawa och folk kommer ta nytta av ens dawa. Okej. Om folk märker att du bryr dig om dem, det kommer leda till att de kommer inshallah acceptera det du säger. Och så nämner de exempel på det här är profetens akhlaq sallallahu alaihi wasallam. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen i surat Ala Imran, "Fabima rahmati min Allah linta lahum wa law kunta faddan ghalid al-qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr." Att det är med Allahs rahma som du har behandlat dem med mildhet. Men om du hade varit sträng och hårdhjärtad, då skulle folk ha dragit ifrån dig. De skulle ha flytt ifrån dig. Så överse deras fel och be om Allahs förlåtelse för dem. Så i den här versen finner vi att Allah säger det är med Allahs rahma som han har varit mjuk och behandlat folk milt. Men om han skulle ha varit sträng och hårdhjärtad, då skulle folk, alltså sahaba, fly från honom. Så överse deras fel och ber om Allahs förlåtelse för dem. Vilket är ett klart och tydligt bevis på att man ska vara snäll och mjuk. Och inte vara hårdhjärtad när man kallar folk till islam. Och Allah säger också, då han beskriver profeten Muhammad a.s. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Surat al-Tawba, vers 128. Att sannoliken så har det kommit en budbärare till er, alltså Muhammed. Och han är från er, alltså han är från ert folk. Det sårar honom att ni ska skadas eller att någon svårighet ska drabba er. Alla hans omsorger gäller er, för er vägledning. Han är för de troende Ra'uf och Rahim, alltså han är full av medlidande och han är barmhärtig. Så här finner vi att Allah säger att det har kommit en budbärare till er från er, och det sårar honom att ni ska skadas eller att någon svårighet ska drabba er. Och det är så här muslimen ska vara, att man tar skada eller man, det sårar en att ens bröder ska drabbas av någon svårighet eller något problem. Alla hans omsorger gäller er, alltså vägledning, för er vägledning. Han är för de troende full av medlidande och barmhärtig. Ja. Och ulema säger också att hans dawa i 23 år, det var på detta sätt, med mjukhet, och han var snäll. Han hade mycket tålamod då han var i Mekka och när han var i Medina. Och han sa också vad det gäller det här med att vara mjuk och förlåta och överse. Rabbighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Han blev förföljd och så vidare. De slog honom och då gjorde många, eller då la smuts på hans rygg när han gjorde salat och så vidare. Och det han sa Allah förlåt mitt folk för de vet inte. Och ni känner också till hadithen då han gick till Taif för att göra dawa och folk kastade sten på honom, barnen, och han gick därifrån och den här ängeln som tar hand om bergen kom och sa, ska jag krossa dem i berg eller lägga bergen över dem? Då sa han nej. Jag hoppas att det kommer att komma folk från deras barn som kommer att dyrka Allah. Så det är också viktigt här att man tänker på att man ska inte ge, vad säger man, hämnas för sig själv, förstår du? Utan man tänker på folks bästa. Att det som är mellan mig och folk, det kan jag förlåta. Utan det, men det som är mellan dem och Allah kan jag inte förlåta. Och det jag vill för dem är att de ska bli vägledda. Och ett av de tydligaste bevisen på att man ska vara mjuk och snäll när man kallar till Allah är då Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, då han beordrade, eller han skickade Musa och Harun till Fir'aun. Då han säger: "Idhhaba ila Fir'aun, innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Att gå ni två till Fir'aun, för sannoliken så han har gått över gränserna. Men säg till honom ett mjukt ord, för det må hända att han blir påmind eller att han fruktar. Och det är surat al-Taha, vers 43-44. Och Ibn Kathir, han säger, det finns en stor tankeställare i den här versen. Då Fir'aun, han hade nått toppen av högmod och synd. Och Musa, han var den bästa av alla skapelser på den tiden. Och ändå, fast Musa var den bästa av skapelserna på den tiden och Fir'aun var den värsta av skapelserna, så blev han beordrad, alltså Musa, att tilltala honom med vänlighet och mjukhet. Och därför så finns det en fin berättelse som nämns. Det fanns en muslims ledare som heter Al-Ma'mun. Och det kom en man till honom och tilltalade honom väldigt hårt. Han började skrika på honom och han var väldigt arg på honom. Så typ han ville uppmuntra honom till att göra någonting gott, den här mannen. Så den här ledaren Al-Ma'mun, han sa: "Ya rajul, irfiq, faqad ba'ath Allahu man huwa khayrun mink ila man huwa sharrun minni." Då sa han: "Du, mannen, var mjuk. För Allah, han har sänt någon som är bättre än dig till någon som är värre eller sämre än mig." Och han beordrade honom att vara mjuk. Allah säger: "Faqula lahu qawlan layyina." Säg ett mjukt ord till honom, till Fir'aun. Så därför ska man alltid tänka på det här. Att hur duktig och bra man än är, så är man aldrig bättre än Musa och Harun. Och den man gör dawa till, han är aldrig värre än Fir'aun. Så att man tänker på det. Så man ska vara snäll, trevlig och mjuk. Som profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, Och det här gäller inte bara idag, det gäller allting. Han sa inna rifqa la yakuna fi shay illa zana wa la yunza' min shay illa shana. Att mjukhet, rahmukallah. Att mjukhet har aldrig funnits i någonting förutom att det gör det vackert. Och det har aldrig tagits bort från någonting förutom att det gör det fult. Det finns i Sahih Muslim. Och han sa också till sahaba: Bashiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Att ge glada nyheter och skräm inte iväg folk. Och gör saker lätt och gör inte saker svårt för folk. Det här sa han när han skickade folk till Yemen för att kalla folk till islam. Bashiru wa la tunaffiru. Ge glada nyheter och skräm inte iväg folk.
Skräm inte iväg folk.
Nej, skräm inte iväg folk. Att du kanske ibland nämner saker som kan få folk att typ inte vilja lyssna. Liksom. Förstår du? Du kan inte gå till en svensk kvinna som är kafir och säga du borde ha niqab och jilbab. Då har du skrämt iväg henne. Hon, du ska prata om islam. Vem är Allah tror på islam? Förstår du? Det är sant att hon borde ha jilbab. Men först borde hon bli muslim. Förstår du? Det är ett sätt att skrämma iväg folk på. Okay? Så man måste ge glada nyheter, dra folk till sig och inte skrämma iväg folk. Och Omar, han sa i en fin hadith eller athar som har nämnts i Fath al-Bari, Ibn Hajar säger att den är sahih, att han sa: det finns de av er som står och de ber länge i bönen, alltså han är imam och han ber jättelänge tills han får folk att hata det de gör. Han får folk att hata det de gör. Så sa han: få inte folk att hata Allah. Inna minkum lamunaffirin. Det finns de bland er som skrämmer iväg folk. Förstår du? Så att läsa Koran är någonting bra, att be är någonting bra, men gör det hemma. Läs hur länge du vill hemma. Som han sagt i en hadith, att det fanns ingen som bad lättare för folk än Muhammed sallallahu alaihi wasallam, och det fanns ingen som bad längre än honom när han bad hemma. Förstår ni? Så det här är viktigt, att om man ibland är det saker som är sant, det är bra, men det kanske inte passar att du ska liksom tvinga på folk att göra de saker som du vill. Utan du måste hela tiden tänka på folk. Det finns gamla, det finns svaga, det finns kvinnor och så vidare. Men det är värt att nämna också här att ibland om personen man kallar är liksom stark muslim och han vet vad han håller på med och han gör någonting fel, så finns det tillfällen då man kan vara lite hård och sträng. Okay? Som det var en gång en man som hade en guldring, och profeten sa, som gick fram till honom, slet av guldringen och slängde iväg den och sa: vill någon av er ha en ring av eld eller någonting? Och sen gick han iväg. Och då sa folk till den här mannen: ta upp ringen och ställ den. Och sa: jag ska aldrig ta upp någonting som Mohammed har slängt. Så, förstår du? Okay. Så det är ett bevis på att han var ganska liksom rakt på sak där. Så ibland om personen är en person som man vet accepterar sanningen och han känner till sanningen, så kan man ibland vara ganska rakt på sak och så vidare. Och det här att stränghet finns också i islam, att man ska vara liksom, ibland gäller att vara liksom rakt på sak. Som alla säger vad det gäller att piska de som har gjort zina, de som har gjort otukt. Att man ska inte låta den här mjukheten göra så att man inte utför denna gärning. Förstår du? Att låta inte er mjukhet och snällhet göra att ni inte piskar dessa människor. Utan då gäller det att vara rak och sträng på sak. Det här är Allahs lag, den måste implementeras. Och det är rätt, det är haq. Det finns tillfällen då man kan vara hård och sträng, och det finns tillfällen då man ska vara mjuk. Men grunden är att man ska vara mjuk. Som vi nämnde, alla dessa bevis. Okej? Okay? Och tyvärr, varför vi pratar om det här också är för att det finns ungdomar. Inshallah, det har blivit bättre. Men det har funnits och det finns i alla länder. Speciellt när de är nya muslimer. De läser en bok om hur man ska be. Så går de till en moské där folk ber helt fel. Helt mot den här boken. Och så börjar de och skrika på de som är 50 år äldre. Det är bid'a och det här är så, det är khurafa och det är salai batil, det är musbil och det, allt möjligt. Det är liksom, man måste kanske börja med viktigare saker och få folk att tycka om en och sen ha rätt tillvägagångssätt och så vidare. En annan egenskap som man måste ha när man gör da'wa är att man måste ha tålamod. Man måste ha sabr. Och ulema säger att det är en av själens styrkor att ha tålamod. Och det har nämnts många verser i Koranen och hadither som prisar sabr. Och vissa ulema har till och med skrivit en hel bok om sabr, som Ibn al-Qayyim, en sån här jättetjock bok. om dygden av tålamod och att vara tacksam. För att ulema säger att en muslim, han är alltid mellan dessa två saker. Tacksamhet och tålamod. När ska man ha tålamod? När man blir prövad. Och när ska man vara tacksam? När man har det bra. Att man har det allt, antingen har man det jättebra eller så är man prövad. Eller hur? Man är rik eller så är man fattig. Är man fattig har man tålamod. Är man rik så är man tacksam. Okej. Okay. Och så finns det andra kategorier och uppdelningar av tålamod. Som till exempel att ha tålamod i att lyda Allah. Att ha tålamod i att hålla sig borta från Allahs synder. Och att ha tålamod i att acceptera Allahs öde. Mm. Allah har beordrat hans profeter att ha tålamod. Allah säger till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Fasbir kama sabara ulul azm mina rusul wa la tasta'jil lahum." Att ha därför sabr, ja Muhammad, så som profeterna av stark vilja hade. Och ha inte bråttom gällande dem, alltså gällande kuffar. Så ha tålamod, Muhammad, så som profeterna av stark vilja hade, ulul azm. Och ulul azm är fem profeter som hade stark vilja. Som hade extra stark vilja. Och de är?
Noah.
Ibrahim.
Musa.
Isa. Muhammed. Noah, Ibrahim, Musa, Isa och Muhammed. De kallas för ulul azm. Så ha tålamod så som de hade tålamod. Och ha inte bråttom gällande kuffar. Alltså när du kallar kuffar till islam, ha inte bråttom. Och Allah säger också i Koranen, och den här versen finns i surat Al-Ahqaf, vers 35. Allah säger: "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Att sök hjälp med tålamod och bön. Och det finns i surat Al-Baqara, vers 20. Och i surat Al-Luqman, när Luqman, den vise mannen, ger ett fint råd till hans son, så en av de sakerna som han säger: "Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmi al umur." Han säger: beordra det goda och förbjud det onda. Och ha tålamod i det som drabbar dig. Och ha tålamod i det som drabbar dig. Inna dhalika min 'azmi al umur. Att dessa är viktiga beordringar som jag har gett dig. Så han säger att min son, beordrar det goda och förbjuder onda och ha tålamod. Varför? För den som påbörjar det goda och förbjuder det onda kommer att möta motgångar och måste därför ha tålamod. Som vi sa i surat Al-Asr. Wal-Asr, inna l-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil-haq. Det är också da'wa, att kalla till sanningen. De uppmuntrar folk med sanningen. Och sen uppmuntrar de varandra med tålamod. För den som uppmuntrar med sanningen måste också ha tålamod, för han kommer möta motgångar. Så när han nämnde beordringen av det goda och att man ska förbjuda det onda, så sa han: isbir, wasbir. Eftersom att den som beordrar det goda och förbjuder det onda måste sträva och ha tålamod. För annars så ger man upp och man får inget resultat av sin dawa. Okej? Okay? Om man gör dawa måste man ha tålamod. Annars kommer man ge upp och man kommer aldrig få något resultat. Kolla på Noah alayhi salam. Hur länge gjorde han dawa? 950 år. Så man måste ha dessa tre egenskaper. Man måste ha al-ilm, wa-rifq, wa-sabr. Man måste ha många av de egenskaper vi säger, men ulema säger speciellt dessa tre. Man måste ha kunskap, man måste vara mjuk och man måste ha tålamod. Okej? Okay? Man ska ha kunskap innan man beordrar och uppmuntrar och innan man förbjuder någonting. Och då man påbördar eller förbjuder någonting, då ska man göra det på ett fint sätt, ett mjukt sätt. Och man ska ha tålamod efter man har gjort det. Okej? Okay? Och dessa saker har Ibn Taymiyyah nämnt. Så det här är väldigt viktigt för de som vill att ens dawa ska bli accepterad, att man har tålamod. En annan sak som är jätteviktig då man gör dawa och generellt för muslimer, är att man ska föregå med ett gott exempel och att man ska ha bra karaktärer. Och det här ska man visa i ens gärningar, i ens handlingar, i och också i ens trosuppfattning. Då man ber, då man fastar, då man läser Koranen och så vidare. Och att man är långt borta från dålig och låg karaktär och moral. Personen som kallar till islam, han ska själv inte vara en person som är ett dåligt exempel, som hela tiden sitter och skojar och svär och så vidare, utan han ska vara ett gott exempel. Allah subhanahu wa ta'ala, han har klandrat de som kallar andra men glömmer bort sig själva. Allah säger att ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Att beordra ni folk med gott och glömmer bort er själva. Surat al-Baqarah, vers 44. Så personen som kallar folk till gott måste också göra det själv. Och vi har nämnt innan, det finns en hadith där profeten sa, sallallahu alaihi wasallam, ett mycket fint exempel. Han sa, exemplet eller liknelsen av den som kallar folk till gott eller lär folk gott och inte gör det själv är som ett stearinljus. Han lyser upp för andra, men han bränner bara sig själv. Och Allah säger också i Koranen: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. O folk, eller o ni som tror, varför säger ni det? Varför säger ni det som ni inte gör? Det är någonting som är mycket hatat hos Allah subhanahu wa ta'ala, att ni ska säga saker som ni inte gör. Och det här är surat Saff. Och Allah nämner också att profeten Shu'aib alayhi salam, då han gjorde da'wa, så sa han: "Ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Att jag vill inte skilja mig, jag vill inte gå emot det som jag beordrar er att göra. Jag beordrar er och jag förbjuder er från att göra saker, och jag vill inte gå emot dessa saker. Så jag vill också göra dem. Okej? Okay? Och det här finns i surat al-Hud, vers 88. Och det bästa exemplet i allting är profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, då han hade god karaktär och han alltid föregick med ett gott exempel. Så det bästa om man vill bli en bättre muslim är att läsa om hur profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam brukade bete sig, hur hans karaktär var och så vidare. För det här, om man agerar i enlighet med det man gör och man har god karaktär, så kommer det här att dra folk till sig. Och folk kommer att acceptera det som man gör. Och det finns ju jättemånga människor. Om man frågar dem: hur blev du muslim? De var kuffarina. Så kanske de berättar om att jag träffade någon muslim. Och han var jättegenerös. Okej? Och det här fick mig att inse, att börja tänka efter och så vidare. Eller jag träffade någon. Han brydde sig alltid om mig. Och så vidare. Det händer jätteofta att folk har blivit muslimer på grund av det här. Att de jobbade med muslimer eller någonting. Och så märkte de att den här mannen, det är något speciellt med honom. Och sen har det i sin tur lett till att de har börjat läsa om islam och så vidare. Och Rasulullah alaihissalam, han sa också vad gäller god karaktär: Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Och ahsanakum akhlaqa. Att de bästa av er, det är de som har bra karaktär. De bästa av er, det är de som har den bästa karaktären. Och den här hadithen finns i Bukhari. Och han sa: Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyama ahasinakum akhlaqa. Att de av er som jag älskar mest och som kommer att få vara närmast mig på domedagen, det är de som har den bästa karaktären. Och den här hadithen finns i Tirmidhi och den är sahih. Och han sa också: Inna mabu'ithtu li utammim makarim al-akhlaq. Att jag blev sänd för att komplettera den goda karaktären, eller den goda moral och karaktären. För att fullborda den goda karaktären och moralen. Och den här hadithen finns i Bukhari i Adab al-Mufrad, och den är också sahih. Och vad ulema nämner är att man måste också, den personen som vill framgå, som vill uppnå någonting med hans dawa, måste göra uppoffringar. Och han måste sträva i att sprida sanningen och inte bli lat och inte ge upp. Och det här är något som är ett måste när man gör da'wa. Allah säger i Koranen: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Att de som strävar för våran sak eller våran skull, de kommer vi att vägleda till våra vägar. Och Allah, han är med dem, sannoliken är Allah med dem som är al-muhsinin. Så وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Att de som strävar för våran skull, de kommer vi att vägleda till det som är gott. Och det här är jätteviktigt. För vissa människor, de säger att typ, jag har dålig karaktär. Jag har så. I islam så går det att uppnå allt som är bra med att, med att sträva. Det finns hadither som säger وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِي هِلَّ. Att den som är självtillräcklig, den som inte vill ha någonting från folk, kommer Allah att göra själv till, han kommer vara, göra honom till rika, så han kommer inte behöva folk. Och den som tvingar sig själv att ha tålamod kommer Allah att ge tålamod. Och den som tvingar sig själv att ha iffa, att vara kysk, alltså att inte gå och göra zina och sånt, kommer Allah att göra kysk. Allah kommer hjälpa honom att uppnå denna nivå. Och han sa också en hadith, profeten sallam, att och jag lovar ett hus i det högsta paradiset för den som förbättrar hans karaktär. Vissa personer säger kanske jag är född så här. Det här är ett bevis på att det går att förbättra hans karaktär. Man måste sträva i det. En annan sak som man måste veta är att all vägledning och framgång ligger hos Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah vägleder den han vill och vilseleder den han vill. Allah säger till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Att du kan inte vägleda den som du älskar, men Allah vägleder den han vill och han vet bäst vem som är vägledd. Surat al-Qasas, vers 56. Och det här, den här versen kom ju gällande vem? Abu Talib. Som profeten sa som tyckte mycket om. Han ville att han skulle bli muslim väldigt mycket. Då han hade hjälpt honom i Mekka. Men, som ni känner till berättelsen på hans dödsbädd. Quraysh var där. Abu Jahl och dem. Och Nabi, profeten sa som var där. Och han sa, say la ilaha illallah. Ett ord som jag kommer att gå och försöka medla inför Allah för dig med det här ordet. Och då så sa Quraysh, mushrikin, ska du lämna vägen av dina förfäder? Och det sista han sa var på vägen av mina förfäder. Och då kom den här versen ner senare. Men det man kan få från Allah då man gör da'wa är att man kan få tawfiq, man kan få framgång. Man kan få framgång, tawfiq, i hur man klargör saker och ting. Hur man kallar folk till islam. Att man har vishet och så vidare. Det här kan man få från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad som är viktigt är att man gör al-asbab. De anledningarna, eller de orsaker som är korrekta. Och sen är resten upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Du förmedlar islam på ett korrekt sätt. Okej? Okay? Och sen är resten upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är viktigt att man inte ska misströsta. Att man inte ska ge upp. Eller tänka att ingen har accepterat min dawa. Jag har ju dawa i så här många år och ingen har blivit muslim. Det här är ett feltänkande om du har gjort det på rätt sätt. Självklart vill man att folk ska bli muslimer, men det betyder inte att ens dawa är fel. Vissa människor kan tänka så. Att nu har jag kallat till islam i ett år och ingen har blivit muslim. Kanske jag måste komma på nya saker. Utan nej, det är fel. Om du kallar till islam på rätt sätt, så är resten upp till Allah. Och ett bevis på det här är att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa att al-umam, nationerna visades för mig, alltså vad som kommer hända på domedagen. Och jag såg en profet komma och han hade med sig en eller två personer. Och jag såg en annan profet komma och ingen var med honom. Och är det någon som tvekar på att profeterna hade rätt tillvägagångssätt eller fel? Ingen. De hade rätt tillvägagångssätt. Och även fast så var fallet, så var det ingen som accepterade den här profetens dawa. Så han gjorde det som är wajib för honom och resten är upp till Allah. Och samma sak gäller oss också. Men vad som är viktigt när man också gör dawa och vad man än gör i islam är att man söker Allahs hjälp. Man ber Allah subhanahu wa ta'ala om framgång. Allah säger i Koranen وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ. Att min framgång ligger endast hos Allah. Och det är på honom jag förlitar mig. Surat al-Hud, vers 88. Och att man också ber för dem som man vill att de ska bli vägledda. Man gör dua för dem. Hadak Allah. Hadak Allah. Det är ett fint ord. Och waffaqaka Allah liqubul al-haq. Må Allah ge dig framgång till att acceptera sanningen. Och det här gjorde profeten sallam när han till exempel gjorde dua för al-Daws, som var en stam som Abu Huraira kom från. Så Allahumma ihdi dawsan. Ja. Att vägled detta folk. Och en mycket fin hadith, en ganska lång, men i alla fall Abu Huraira radiallahu anhu, det finns en berättelse om hans mor. Hon var inte muslim. Ja? Och han brukade alltid försöka med henne och hon ville inte bli muslim. Så han blev så ledsen att han gick till profeten s.a.w. och grät. Han sa, min mamma vill inte bli muslim och så vidare. Snälla, gör dua för henne. Och så gjorde han dua. Så Allahumma vägled Abu Hurairas moder. Och sen gick han tillbaka hem. Han hade precis kommit och tjafsat med henne, från henne. Så han gick tillbaka hem. Så var dörren låst. Och han hörde något ljud från så här vatten och sånt. Så hon i alla fall sa vänta eller någonting. Hon gjorde russel. Hon tvättade och gjorde russel. Och kom ut och så sa hon Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Så Abu Huraira, han sa, jag gick tillbaka gråtande av glädje till profeten s.a.w. och berättade det här. Så först kom han gråtande av sorg och sen kom han tillbaka gråtande av glädje. En annan viktig sak när man gör da'wa är att man börjar med det viktigaste. Och det här är en av de viktigaste sakerna. Det är att man börjar med det viktigaste före det som är viktigt. För allt i islam är viktigt. Vi finner att det finns folk som säger att de kallar till islam. Men vad säger de för någonting? De säger att de kallar folk till god karaktär till exempel. Att, eller saker som är sunna. Att det är viktigt att du har miswak, det är viktigt att du har såna här kläder på dig, det är viktigt att du ber sunna, att du sover på höger sida. Det är sant, det är bra saker, men ni glömde bort någonting som är ännu viktigare, som är att endast Allah ska dyrkas. För vad kommer det gynna en person som dyrkar till exempel gravar, att han har miswak och sover på höger sida och ber sunna? Han går till helvetet. Det kommer inte gynna honom. Så det här är jätteviktigt att man kallar folk stegvis till islam. Att man börjar med det som är viktigast före det som är viktigt. Och det här finner vi i Koranen och Sunnan och hos Salafs agerande. Och det här finner vi i profeternas berättelse i Koranen. Om ni läser Koranen så finner ni berättelsen om Mose, Isa och så vidare. Och ni finner att de alla började med att kalla deras folk till tauhid. Alla profeter började med att kalla deras folk till tauhid. Allah säger om den första profeten, eller sändebudet, Nuh alayhi salam, laqad arsalna Nuhan ila qawmihi, faqala ya qawmi, u'budu Allah, ma lakum min ilahin ghayru. Och vi har sänt folk, vi har sänt Nuh till hans folk. Och han sa, mitt folk, dyrka Allah ensam, ni har ingen annan gud förutom honom. Surat al-A'raf. Och i samma sura, säger alla liknande laqad arsalna Nuhan, och säger han också laqad arsalna Huden och Saleh, och de sa alla samma sak, i'budullah, mitt folk, dyrka endast Allah. Och Allah säger om profeten Ibrahim a.s. wa Ibrahim idh qala li qawmi i'budullah wattaqu dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Wa Ibrahim idh qala li qawmi, och Ibrahim då han sa till hans folk, dyrka Allah och frukta honom, det här är bättre för er om ni bara visste. Surat al-Ankabut, vers 16. Och alla profeter, finner ni att de börjar med detta kall i Koranen. Alltså verserna är otroligt många, men jag ska nämna en annan vers som är väldigt fin. Och det är verserna av profeten Josef a.s. från surat Josef. Då han kom till fängelset, han satt i fängelse, och det fanns två stycken med honom i fängelset. Och de hade drömt någonting. Båda fick en varsin dröm. Och de såg att han var en rättfärdig människa. Och ville att han skulle tyda deras drömmar. Så Josef a.s. innan han tog det här, vad säger man, tillfället i akt. Innan han började tyda drömmarna. Så visste han att de ville ha någonting från honom. Så han sa, eller så han gjorde dawa först. Och vad gjorde han för dawa? Han sa, jag har tagit avstånd från de som inte tror på Allah. Och som förnekar livet efter detta. Och jag bekänner den tron som mina förfäder var på. Ibrahim, Ishaq och Jakob. Det är otänkbart för oss att sätta något, vad det än kan vara, vid Allahs sida. Denna tro är Allahs nådiga gåva till oss och till alla människor. Men de flesta av människor är inte tacksamma. Kamrater i fångskapen. Vad är rimligare, eller vad är bättre, att tro på gudomligheter, alltså flera gudar av många olika slag, eller att tro och dyrka den enda sanna guden, el-wahidul-qahhar, Den enda guden, El-Qahar, den som härskar över allt. Vad ni dyrkar vid sidan av honom är inget annat än namn som ni själva kommit på, ni och era förfäder. Allah har inte gett er tillstånd till detta. Dömandet eller styrandet är endast till Allah. Han har beordrat att inget ska dyrkas förutom honom. Det är den raka religionen, men de flesta människor har ingen kunskap om detta. Vers 38-40 i surat Yusuf. Så här nämner han då att han har vänt sig bort från de som förnekar islam och de som förnekar livet efter detta. Och han bekänner tron som var hans förfäders tro. Och ni vet alla, vem var profeten Josefs pappa? Vad heter han? Jakob. Vad heter Jakobs pappa?
Ishak.
Vad heter Ishaks pappa?
Ibrahim.
Ibrahim. Så de var alla profeter. Så han sa att det var den tron som han accepterade. Och det är otänkbart för oss att sätta något, vad det än kan vara, vid Allahs sida. Och den här tron är Allahs nådiga gåva till oss och till alla människor. Men de flesta människor är inte tacksamma. Och så säger han till dem, kamrater i fångskap, ja sahib i sijin, vad är rimligare eller vad är bättre? Att tro på gudomligheter av många olika slag eller att tro eller dyrka en enda gud? Och det här är mycket fin vers, det här med att man ska, vad är bättre? Att tro på många gudar eller dyrka många gudar eller en gud? För de nämner också det här med att hinduer och sånt, de tror ju på många gudar. Och de har gudar för alla olika, vad säger man, syften. Regnguden och matguden och så vidare. Kärleksguden. Så om man vill ha kärlek vänder man sig till honom. Om man vill ha regn vänder man sig till honom. Så att ens hjärta blir väldigt splittrat, kan man säga. Det är väldigt, hänger fast vid många olika saker. Men om det är bara Allah, då blir det endast till Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket gör människan mindre förvirrad. Och Isa alayhi salam, han sa också: "Inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu." Hada siratun mustaqim. Sannoliken så är Allah min herre och eran herre. Dyrka honom, det här är den raka vägen. Al-Imran, vers 51. Och alla profeter, men det skulle ta väldigt lång tid att nämna dessa verser. Så, och profeten Muhammed s.a.w. som ni också vet, i Mekka och Medina kallade folk till tawhid i 23 år. Det var det viktigaste och det var det han började med, hans kall. Så man börjar kalla folk till islam, så ska man börja kalla dem till tawhid. Att de ska säga la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Eftersom att ingen gärning accepteras om man inte har sagt dessa ord eller förstått dessa ord och agerat enligt dessa ord. Alltså man måste ju förstå islam och sen bli muslim och sen ska man agera som muslim. Därför är det ett stort fel, och jag har sett folk som säger till en kafir, du ska inte äta med vänster. Ja, subhanallah. Vad ska det gynna honom om han äter med höger eller vänster? Eller de säger, försöker dra in en kafir i moskén och ska, han ska göra salah och så vidare. Eller han ska fasta. Och det finns folk som gör sådana saker. Det är fel. Ingenting kommer accepteras av honom så länge han inte blir muslim. Han måste först bli muslim och då kommer Allah att acceptera hans gärningar. Och det finns många andra egenskaper man ska ha när man gör da'wa. Till exempel att man ska ha sidq, man ska vara uppriktig, man ska tala sanning, eller adl, man ska vara rättvis, och att tawadu, man ska vara ödmjuk. När du kallar en kafir till islam, det är sant att du är bättre än honom, det är sant att du är bättre, men du ska ändå vara ödmjuk, du ska inte vara högmodig, utan man ska vara ödmjuk. Och al-jud, man ska vara generös. Och el-karam, som betyder ungefär samma sak, generös. En annan viktig sak är att man ska kunna prata språket som man kallar till. Så det är till exempel ingen vishet i att man åker en grupp med människor i da'wa till Kina från Sverige. Och man kan inte kinesiska. Det är sånt som gör det. Eller åker till Pakistan 40 dagar eller 4 månader och ska göra da'wa där. Du kan ingen pakistanska. Folk behöver da'wa i Sverige. Vad ska du åka dit för? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِّسَانِ قَوْمٍ. Vi sände ingen profet förutom att han talade språket av hans folk. Så därför är det viktigt att man är ganska vältalig också när man försöker att kalla till islam. För profeterna, som profeten Muhammed s.a.w. var en av dem som hade, han var en av de mest vältaliga i Mekka som ni känner till, och de andra profeterna också. Och ni vet också att om man kallar folk till islam och man kan det språket, om man är från samma land också, som också är ett plus, så kommer det här att göra så att folk inshallah kanske accepterar lättare. För det finns, du vet, många städer och så vidare. Om man vill veta om islam, så går man till moskén, och så finns det kanske någon arab där eller någon som inte kan bra svenska. Så det kan vara lite sådär. Om man kommer till moskén så finns det en svensk imam liksom. Det kan ju självklart vara någonting som kan underlätta att personen blir intresserad av islam. Och det var det här vi hade att prata om i dagens lektion om da'wah. Och vi kommer inshallah nästa vecka att prata om lite saker man ska tänka på gällande personer man kallar, om han är muslim eller kristen eller ateist och så vidare, och vad man ska säga till dessa människor, hur man ska kalla dem till islam. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad.